alla sjunger på svenska. Podplay.
Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvararperspektivet.
Och idag så ska vi ta upp ett uppmärksammat fall, nämligen händelserna i Paradise Hotel. Och för det ändamålet så har vi bjudit hit Vanessa och Amelia från podden Vi avslöjar allt. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Vi kommer ställa oss frågorna, vad är det som har hänt egentligen?
Och är det någon som kan dömas till följd av det som har hänt?
Och har produktionen ett ansvar i det hela? Okej, Vanessa, kan inte du berätta vad det är som påstås ha inträffat?
Yes, det är bland annat sexuella övergrepp på Annie och Jennifer som har varit med i pågående säsongen av Paradise Hotel som nu har pausats.
Okej, och vem är det som är misstänkt i ärendet?
Det är Toby.
Och Amelia, är det flera påstådda sexuella övergrepp eller bara ett?
Nej, just den här säsongen så är det ju... Det är ju främst mot Annie, det här med att han har stoppat in fingrar i hennes underliv och försökt mer än en gång. Och sen har han dragit ner Jennifers BH när hon har försökt prata med honom. Så
det är det som påstås helt enkelt?
Ja, det som jag känner till.
Och för mig som inte vet, var spelas det här in? För ur vår perspektiv så har det en viss betydelse.
Det spelas in i Mexiko och det är då kameror överallt och det är filmat 24/7.
Så okay. Hela händelsen finns på film?
Ja, vi hade ju med oss Annie i vår podd för några veckor sedan där hon fick berätta om övergreppet mot henne och hennes upplevelse om allting som har hänt. Och då pratade hon mycket om att det här har ju faktiskt visats på tv men i en nerklippt version. Så att när han gör de här sakerna som hon berättade om, det har ju inte kommit med helt på tv. Så att de har ju valt att visa en liten del av övergreppen och bara de här sakerna som de valde att visa, det gjorde att svenska folket, de blev ju rasande. Och det var ju solklart för alla att det var övergrepp och det var absolut inte okej. Okay. Och därefter valde ju man att stoppa Paradise Hotel helt och hållet. Och de här avsnitten kommer aldrig att sändas. Det är ju en pågående polisutredning just nu.
Men produktionsbolaget och tv-kanalerna förstod inte det innan, verkar det som då?
Det är det vi också diskuterade, att när det här har hänt så har ju ingen stoppat det på plats. Utan produktionen ska ha agerat när de hör dagen efter att Annie berättar för sina vänner i huset om vad som har hänt. Och tjejerna är väldigt upprörda och ledsna och det är väldigt uppenbart att de mår inte bra. Och då väljer produktionen att agera. Så frågan blir ju, varför agerade inte produktionen på plats när det faktiskt hände?
Mm. För att viktigt att tillägga är ju också att det sitter ju någon som kollar kamerorna 24/7.
Okej, så någon tittat här live när det har hänt.
Ja, man har ju på sig, man ser, ni har säkert sett på tv, de har ett slags halsband, då är det små myggor. Så det sitter ju någon och lyssnar på ljudet hela tiden och det sitter någon i kontrollrummet hela tiden. Så att de har ju ögon på sig hela tiden. Så att det enda jag kan säga är att det måste vara omöjligt att missa att det här har hänt.
Mm. Och som jag har förstått det nu då, så pågår det en förundersökning gentemot Toby. Och där vet ju vi då att då måste han rimligen ha fått en försvarare utsedd för sig.
Precis, med tanke på att det är anklagelser dels, som jag förstår, om sexuellt ofredande och dels våldtäkt. Har jag rätt i det?
Det blir det väl, för att Annie berättade själv att han har ju stoppat in fingrarna i hennes underliv. Jag vet att Expressen också skrev om det och det klassas ju som en våldtäkt.
Det är helt riktigt. Mm. Och är det så att man drar BH på någon som det påstås har skett här, så klassificeras det som ett sexuellt ofredande. Det är också riktigt. Och då kan man ju bara lägga till då, från vårt perspektiv, att för att man ska kunna lagföra Toby, alltså för att man ska kunna döma honom för det som han påstås ha gjort, så krävs det ju att de påstådda händelserna är straffbara även i det land där det ska ha skett. Mm. I det här fallet då så är det inspelat och ska ha skett i Mexiko. Mm. Så då måste svenska åklagare kontrollera med mexikanska åklagare. Hur ser lagstiftningen ut där borta?
Men om vi börjar med den ena händelsen, det som ett, klassificerat som ett sexuellt ofredande, det vill säga där Toby skulle dragit ner BH:n på, mm. på en av deltagarna. Kan ni beskriva lite vad som hände och hur det gick till, så kan man få en bättre bild.
Och ser man hela det händelseförloppet på i avsnittet eller?
Ja.
Okej.
Okay. Nej, men de ligger i sängen och pratar med varandra, och hon, nu vet jag inte exakt vad de pratar om, men slutar upp med att han bara tar tag i hennes BH, alltså lyfter ner den.
Jag kan inflika, det var ju direkt efter att han hade varit på Annie, mm. och då blev han ju sur för att hon inte ville ha sex med honom. Då går han till Jennifer, det här är min uppfattning om det hela, så hon har då hört att Toby har varit på Annie, och Toby säger att nej, det är Annie som har varit på mig. Och det är väldigt tydligt att han vill ha sex. Han ligger i sängen och hon sitter på honom. Och då från ingenstans så sliter han. Han bara drar ner hennes BH, och hennes reaktion är direkt: vad gör du? Jag pratar med dig. Och då blir han sur igen för att hon vill inte ha sex med honom. Det var det som hände där.
Och hur tänker du där, Kristoffer? Om vi tar dels själva gärningen objektivt, som vi kallar det. Alltså om det är straffbart utifrån alla förutsättningar som finns. Och sen subjektivt, det vill säga vad Toby tänkt och vad han trott. Om du börjar med den objektiva delen, är det här ett sexuellt ofredande?
Ja, först, vad är ett ofredande? Ofredande, det är, ribban för det är inte särskilt högt överhuvudtaget. Det kan räcka med att jag börjar skrika väldigt högt och störigt här inne i studion, så kan det vara så att det klassificeras som ett ofredande av er. Så att i det här fallet, att ta på någon och att dra ner den personens BH på det här sättet, det är definitivt ett ofredande. Sen säger vi ju här att det här är ett sexuellt ofredande dessutom, och då tittar man på frågan om handlandet, alltså det Toby i det här fallet gjorde, typiskt sett är ägnat då att kränka någons sexuella integritet. Och att dra ner någons BH, det är det ju definitivt, enligt min mening. Så att objektivt sett, så ja, det är ett sexuellt ofredande.
Och sen kommer ju frågan också, för att naturligtvis får man ju till exempel i ett slutet rum med två stycken partner som frivilligt deltar och tar varandras kläder. Och så verkar det ju inte ha varit fallet utifrån den berättelse vi hörde från er. Utan här verkar det varit någonting som han gjort som hon inte varit med på överhuvudtaget. Det har inte varit ömsesidigt. Men vad krävs att han ska ha vetat och förstått då, Kristoffer?
Ja, om jag förstod dig, Amelia, rätt, så har inte hon på något sätt visat dessförinnan att hon var intresserad av att ha sex med honom eller ville initiera någon form av sexuell handling.
Jag har inte sett hela avsnittet. Jag har bara sett klipp, för att det här avsnittet togs ju bort efter säkert 10 timmar. Så jag hann inte se det. Jag hann bara se de här klippen. Men det man ser att hon sitter i underkläder på honom. Men det är inte så att de sitter och kysser varandra. Det är inte så att de är på väg för att ha sex. Utan det är en konversation som man hör att de, jag vet inte vad de pratar om, men de pratar om någonting. Men det är inte en sexuell konversation.
Nej.
Och då har jag ju, det blir alltid så här debatter i sociala medier. Speciellt från småpojkar, om man ska vara ärlig. Som menar på att nej, men hon sitter ju på honom i underkläder. Men för mig, jag uppfattar inte det här som sexuellt.
Nej.
Det är inte så att hon säger, kom ta min BH.
Nej.
Så min tolkning är att nej, hon sitter inte där för att hon ska ha sex med honom.
Och utifrån de här klippen, vad tror ni han tänkte och varför tror ni han gjorde det? Kanske en svår fråga att svara på, men ibland kanske det framgår av sammanhanget.
Det är den typen av bedömningar som man gör i domstolssammanhang, så att säga. Kan han från hans perspektiv tolkat någon signal från hennes sida som att hon ville att han skulle dra av henne BH:n? Förstår ni frågan, så att säga?
Ja, jag tror...
Det är uppsåtsfrågan man måste bedöma, det vill säga om hans uppfattning där och då var att nej, men hon vill verkligen inte, men jag struntar det och drar av henne BH:n då är det straffbart. Medan som han i det läget trodde, även om han kanske trodde fel, att det här var någonting som hon ville, detta är någonting som vi gör ömsesidigt, eller hon vill göra detta, då saknar han uppsåt, det vill säga då kan man inte döma honom.
Alltså det du hör konversationen de har är ju att han tycker synd om sig själv när hon sitter där. Sen kan jag väl tänka mig att killar får för sig att bara för att en tjej har på sig underkläder att de vill ligga. Så det är väl det jag hade sagt.
Ja, alltså det som oroar mig i det här fallet, så som ni förklarade, det är att hon har på sig just underkläder och sitter på honom, och att det på så sätt kan vändas emot henne. Men uppfattning om, alltså om jag bara låtsas att hon har kläder på sig, då är det ju inte sexuellt, utan då hon ifrågasätter vad han har för relation till Annie, om de har haft någonting. Då från ingenstans så bara slits BH ner. Och hon reagerar ju direkt på, vad gör du? Så att det som oroar mig i hennes fall, det är att hon har underkläder på sig.
Mm. Men det låter ju ändå på er som att det är inte så att hon ger uttryck för att hon är på väg dit, så att säga, på något sätt. Och med dit menar jag att man vill ha sex eller liknande. Utan de sitter och har en konversation som handlar om någonting helt annat än sex.
Har man sett avsnittet så märker man tydligt att det var absolut inte hennes avsikt.
Nej. Och du Amelia berättar att du är orolig för det faktum då att hon hade underkläder på sig när hon satt på honom. Hur vanligt, för de som inte tittar på Paradise Hotel, hur vanligt är det att man har underkläder på sig?
Hela tiden.
Så det i sig betyder inte att man är ute efter sex nödvändigtvis?
Nej, alltså om man kollar Paradise Hotel, det är ju bikinis, de går runt i stringtrosor, det är underkläder. Alltså de bajsar framför varandra. Det är väldigt så här
öppet.
Exakt.
Och då skulle jag säga att man inte behöver oroa sig för, om man får uttrycka sig så, för det, så att säga. Det i sig, att man sitter med underkläder på sig, bara att det skulle vara en signal till att man vill ha sex. Kanske då snarare om man hade suttit helt naken. Kanske. Jag vet inte hur pass vanligt det är
Det är nog inte lika vanligt att man går runt naken där.
Nej.
Då kanske han hade kunnat invända att hon har tagit av sig kläderna framför mig och sen gått och satt sig på mig. Jag trodde att det var det hon ville.
Mm.
Någonting i den stilen. Men nu tror jag det blir svårt med tanke på att man pratar om, jag tänkte säga, i Paris Hotel, vardagliga ting, det vill säga pakter och lite annat. Även om hon sitter på honom, även om hon har underkläder. Så i det läget så får man inte göra någonting som andra inte vill, det vill säga ett sexuellt ofredande. I det läget så kanske det, tror jag det blir svårt för honom att invända att min uppfattning var att hon ville. Jag ska inte säga att det är omöjligt, men min gissning är att hade detta varit i Sverige och hänt i Sverige, så tror jag mer sannolikt att han hade dömts för sexuellt ofredande att han inte hade gjort det.
Och då måste man då har vi, som det låter, kommit fram till överens, Martin, om att det här nog är att klassificeras som ett sexuellt ofredande för det fall att de här uppgifterna stämmer. Och då blir ju nästa hinder att passera, nämligen det som vi var inne på inledningsvis. För att man ska kunna döma någon för någon för något som någon har gjort i ett annat land, så krävs det att brottet även är straffbart där. Och det beror helt enkelt på att det är så lagen är uppbyggd, att vi i Sverige kan inte döma över vad som händer över hela världen. Vi är liksom ingen världspolis.
Det är en klassisk exempel, till exempel folk som åker till Holland eller Danmark och röker gräs. Där är det tillåtet, där är det en helt normal sak, och då tycker man inte att man kan från Sveriges sida gå in och efterhand döma personer för det, utan därför är ofta invändning från kanske personer som kommer in i rättssalen att jag var ju där i Amsterdam eller jag var i Danmark och där rökte jag gräs, och det som mitt positiva resultat har bara med det att göra, ingenting annat.
Och skillnaden som sagt där är ju att där är det ju inte straffbart i de länderna. Så att vad man behöver utreda från åklagarens sida, hur ser man på att göra på det här sättet, alltså ett sexuellt ofredande då, som det antagligen rör sig om. Är det ett brott i Mexiko?
Och är det ett brott, då kan man döma även här i Sverige. Det vill säga då kan man ha en rättegång i Sverige där man prövar saken precis på samma sätt. Och vi är inga experter på mexikansk lag och kommer inte våga ge oss in i och tolka den mexikanska lagen. Men det är väl så man kan säga, så det hänger på det. Och jag gissar att det är väl det åklagaren och polis kanske gör nu. Det vill säga att man inhämtar någon form av yttrande för att säkerställa detta.
Och då brukar det ofta vara så att man tar kontakt med utrikesdepartementet, som i sin tur kontaktar det mexikanska utrikesdepartementet för att få en förfrågan om hur den mexikanska lagstiftningen ser ut. Och så översätter man det och får in det i utredningen.
Så ibland kan det bli lite bråk om det vill säga försvararen åberopar kanske någon advokat eller någon annan sakkunnig i Mexiko som kanske förklarar det, men just i den här regionen så finns det en annan lag, eller här finns ett undantag som innebär detta och så vidare.
Över till den andra misstänkta gärningen då, den som inte lika tydligt visades, även om den visades delvis, eller man klippte bort delar av det som jag förstod det, där det påstås att Tobbe Roska fört upp sina fingrar i underlivet, och det är ju en solklar, om det stämmer så är det ju en solklar våldtäkt.
Kan man ju säga att det är ju, nu har vi en lagstiftning som är ganska tydlig, det vill säga, har du inte samtycke, då är det våldtäkt.
Och samtycke kan man i och för sig då inhämta på olika sätt. Det behöver inte vara så att jag vill att du ska ha sex.
Man måste inte fråga varenda liten sak man ska göra. Man måste inte, när man ska ha sex med varandra, fråga den andra, vill du? Jag vill. Vill du? Jag vill. Det tror jag inte hade fungerat riktigt i verkligheten.
Nej, utan det räcker med att man på något sätt visar det. Till exempel genom sitt kroppsspråk eller liknande, vilket är ju det naturliga när man har sex med någon. Att man det är liksom naturligt mellan två parter visa sig om man vill någonting eller inte.
Och förr i tiden och även i många andra länder så krävs det ju att man använder någon form av hot om våld eller våld när man genomför samlag för att det ska vara våldtäkt. Men så är inte fallet längre i Sverige.
Mm. Och sen det räcker med att man genomför en sexuell handling mot någons vilja. Eller i vart fall inte inhämtat ett samtycke.
Men vi var inne på det lite grann tidigare, vad som hände i det här första skedet, det vill säga när han var inne hos den första kvinnliga deltagaren. Mm. Om ni beskriver lite mer utifrån det vi har berättat, vad var det som hände från början till slut och vad var det de sa till varandra och vad var det de gjorde? Hade de någon form av kysstes de, kramades de, vad hände helt enkelt?
Nej, men det började ju som jag förstod under dagen som Annie berättade för oss, att han redan då hade varit väldigt på henne, det var att försökt stoppa innanför handen, innanför trosorna, och hon har tagit bort den 2-3 gånger. Detta ska även ha skett framför andra deltagare och då självklart framför produktionen. Men det har varit mot kvällen sedan när hon ska försöka få över honom på sin sida. Att hon ska försökt ragga på honom eller få honom lite intresserad. Att hon har känt press också från andra deltagare i hennes så kallade pakt. Att nu ska vi få över Toby. Så De har kysst varandra och de har haft en liten flört som jag förstår det, men inte alls som det har sett ut på TV som Annie beskrivit, utan TV har ju en grej för att vinkla saker och pusha på deltagarna att nu ska det vara lite flörtigt här och hur känner ni för varandra, och så klipps det ihop för att de ska få så som de vill ha det. Men det som då som ska ha skett, det är att man ser ju att hon säger ju nej flera gånger, att jag vill inte ha sex i TV. Jag jobbar i skola. Det är viktigt för mig att jag kan komma tillbaka och jobba utan att det ska vara något konstigt för mig. Hon pratade även om att i Sverige så hade jag kunnat ha sex med dig, för att hon får skuldkänslor, berättar hon. Att hon... Alltså det är oftast... Ur en kvinnas perspektiv, man får oftast skuldkänslor när mannen blir ledsen eller besviken. Att då går vi in på tjatsex, för att han tjatar ju otroligt mycket om att han vill ha sex med henne. Han vill ha sex och hon säger nej, han blir sur. Hon försöker ändå muntra upp honom lite, blir han lite glad igen och så fortsätter han på igen. Men då är det ju då ett tillfälle när han lyckas köra in fingrarna.
Och i vilket sammanhang är det? Är det efter han tjatat då ett tag och hon sagt nej flera gånger?
De står upp, alltså kläderna
alltså,
är på.
Han drar nästan mot väggen. Alltså hon står mot väggen och han står framför henne.
Okej. Okay. Mm. Stoppar han in under byxorna då? In i byxorna eller?
Hon hade kjol.
Kjol, okej.
Som sagt, jag kan inte prata helt för... Nej. Jag kan bara prata vad jag hört från Annie, berättade i vår podd, och de klippen jag har sett. Men jag som själv har deltagit i en dokusåpa vet också pressen som man... Alltså jag kan bara föreställa mig pressen hon har känt i Paradise Hotel, där det är ett spel. De spelar om pengar och pakter, att man... får den här pressen på att nu måste jag få över honom hos oss, och så är hon rädd att förlora honom och så hamnar hon mitt emellan här och så händer det som händer.
Mm. Fast det påstås inte att hon har gett sitt samtycke eller någonting.
Nej.
Spelar det ingen roll hur mycket press hon känner, så att säga. Mm. Utan så länge hon inte har gett sitt uttryckliga samtycke eller visat det på något annat sätt då.
Så här verkar det ju vara tvärtom till och med. Hon har till och med uttryckt att hon inte är ett samtycke. Jag vill inte ha sex i TV. Jag vill inte ha sex. Och jag till och med förklarat varför. Så här har hon ju gått ett steg längre. Det vill säga hon har förklarat för honom att jag samtycker inte. Och då ställer man ju väldigt höga krav på att någonting ska hända. Eller att man ska till och med säga att men förresten jag vill. Eller att man ändrar sig. Det måste vara någonting extremt som händer. För att det ska kunna vända. Och han ska kunna påstå att men jag trodde att hon ville. Det blir väldigt svårt eller till och med omöjligt, skulle jag säga, i det här läget utifrån den berättelsen.
Och dessutom så har han ju fått nej under dagen också då, tydligen enligt vad som ska framgå av avsnittet. Så att det gör ju också att signalen blir ännu starkare gentemot honom, att här finns det inget intresse helt enkelt. Men vet man, eller har ni hört hur långt han kom de här tidigare gångerna under dagen?
Som jag förstår det så kom man ju inte så långt in, utan hon hann ta bort handen, men det var ganska tydligt vart handen var på väg.
Mm. Jag försökte stoppa in den under kjolen och försökte liksom...
Det var på, vad kallar de den? Solbädden.
Ja.
Så de låg och solade, det var inte bara de två där, utan det var en till deltagare som hade reagerat på att han hade haft ett konstigt beteende och att hon, han upplevde att hon var obekväm. Det var faktiskt två deltagare som hade sett det.
Mm.
Att hon verkade vara obekväm. Och sen hade de ifrågasatt henne och hon hade bara sagt nej för att...
Och där kan man ju säga, återigen då rent juridiskt, att det, där beror det på dels hur, hur långt, vad man kan bevisa om hur långt han, han kom, alltså hur nära han kom. Och dels vad hans uppsåt var, alltså vad, vad meningen med det var.
Mm.
För är det så att man tar på någon ovanför underlivet så att säga, så kan det ju dels klassificeras som ett sexuellt ofredande på samma sätt som att man drar ner BH:n på någon. Men det kan också klassificeras som försök till våldtäkt.
Mm. Om man har, om hans vilja och tanke och det han försökt göra var att helt enkelt inte bara smeka utan verkligen föra in fingrarna. Om det är någonting som kan bevisas från åklagarhåll, då framförallt om man kom så långt att han var på väg in och hon till och med stoppade med handen, då skulle jag säga att man definitivt skulle kunna döma för försök till våldtäkt där.
Mm.
Det hade hänt i Sverige.
Mm. Om det går att bevisa. Och hur var det med det? Känner ni till om det är någonting som har filmats också? De alltså försöken?
Allting filmas ju, men det kom inte med på,
nej,
på tv. Sen har hon ju... Hon var ganska oklar med om klippen fortfarande finns, för att produktionerna har liksom skyllt på varandra att de har inte sett någonting. Men
vadå, de raderar väl ingenting eller?
Det är de som klipper.
Ja, det var en intressant
fråga. Under klippningen så raderade materialet, påstår de.
Förmodligen. Ja, nu vet jag inte exakt, för hon visste själv inte då om råmaterialet fanns kvar. Men nu får du rätta mig om det, men produktionsbolagen, vilka två är det nu igen?
Det är ju, det är Mastiff, det är Nent, sen är det ju någon, de har ju så här underleverantörer eller vad man ska säga, att det var mycket fingerpekande på att de högsta cheferna hade inte känt till det här och de har inte vetat någonting, utan det var, de skiljer ifrån sig på varandra.
Alla skyller på alla helt enkelt. Ja.
Men man måste ju, kan ju ändå tänka sig att grundmaterialet raderas väl aldrig? Alltså jag tänker, man vill gå tillbaka och klippa om någonting eller så. Så kan man ju tro...
Det låter konstigt, det, inte... det låter... Nu inte jag, jobbar inte jag i den branschen, det kanske var producent med jag kan svara på, ja, om man brukar radera, men producenten som vi har här och hjälper oss, Jonas, han tycker inte att det är sannolikt att man raderar råmaterialet.
Nej.
Om vi backar lite, Kristoffer, vilka överväganden tror du att domstolen skulle göra av sen den här påstådda våldtäkten? Hur skulle man resonera? Vad skulle man komma fram till eventuellt?
Mm. Ja, men det är det som vi har varit inne på, att man delar upp det i en objektiv del och en subjektiv del, och vi ska förklara vad vi menar igen. Objektivt är att om det rent faktiskt har begåtts ett brott. Och då är det ju så att går det att bevisa att han har fört in sina fingrar i henne, då är det rent objektivt sett ett brott. Va? Då är det en våldtäkt. Och när det gäller bevisläget så har vi ju hört här nu från Vanessa och Amelia att det här finns rimligen på video. Och ja, jag antar att man kanske inte ser om fingrarna går in eller inte. Men om det är på det sättet att målsäganden berättar det, hennes reaktion är liksom omedelbar, bara what the fuck liksom. Och dessutom att hon har berättat för omgivningen direkt efter att han faktiskt hade sina fingrar i mig. Då skulle jag säga att det räcker för att bevisa att de var det.
Det skulle kunna bli en fråga som... blir tvist i en rättegång.
Ja, han skulle kunna påstå att de var inte, de kom aldrig in i henne så att säga.
De har ett helt annat brott som vi pratar om.
Och där kan man ju säga som så att hade det varit så att man liksom omedelbart reagerade, så är ju en vanlig utredningsåtgärd, om man blir utsatt för en våldtäkt, en person har stoppat in fingrarna i en, och man omedelbart ringer polisen, då kan det vara så att polisen kommer, sätter på bruna papp, liksom påsar på händerna och sen topsar de händerna för att se om man kan hitta målsägandens, alltså brottsoffrets DNA på hans fingrar, och det blir då en form av bevisning för att de faktiskt var inne i henne. Men den möjligheten har inte funnits här. Men jag skulle ändå vilja säga att är det så att man har det på film, man ser en reaktion som liksom överensstämmer med att de var inne och dessutom att hon har berättat det för andra personer, då skulle man nog kunna komma fram till att det är bevisat. Men sen räcker inte det, och det här kan många tycka är konstigt så att säga att reagera på, men man måste också bevisa att han så att säga gjorde det här med uppsåt, alltså med vilja.
Han förstod att det här, hon vill inte, eller hon samtycker inte detta, men jag gör ändå. Det måste man bevisa.
Så att han skulle helt enkelt, för att ta i praktiken vad det här betyder, om han säger så här: nej, men jag uppfattade det som att hon var med på det, att hon gav mitt samtycke. Och så frågar man varför. Ja, men genom hennes kroppsspråk eller någonting hon sa. Då måste det motbevisas från åklagarsidan. Och hur ska man motbevisa det? Ja, till exempel det som ni är inne på, Vanessa, jag menar, nämligen att hon har sagt nej flera gånger. Att hon inte är intresserad, att hon har avvisat honom. Då kan han ju rimligen inte tro att hon vill.
Precis, och sen kommer ju just i det här fallet, med tanke på, precis som vi var inne på tidigare, att det var inspelat i Mexiko, ett sista fall. Och då tänker man ju, men våldtäkt, det måste ju vara straffbart även i Mexiko. Och det är jag helt säker på att det är. Men det kan ju vara så att de har hårdare krav avseende vad som är en straffbar gärning. Just den här samtyckeslagstiftningen som vi har i Sverige kanske inte finns i Mexiko. Och är det så att de till exempel i Mexiko kräver att det har använts någon form av våld eller hot om våld, och det tror jag inte någon påstår i det här fallet om jag har förstått det rätt, då kanske mexikanska myndigheter hade sagt att det här är inte straffbart. Och då hamnar man i det här läget att då kan man döma honom i svensk domstol.
Jag har bara en fråga gällande det. Jag har ju själv varit med på tv och ja, där har föregått våld och olika saker. Och produktionen har alltid sagt till oss att sånt här visas inte på svensk tv, för att i Sverige så kan vem som helst anmäla ett brott som man ser på tv.
Mm.
Hur ställer det sig till att om jag ser att jag ser ett brott på tv, jag polisanmäler detta, men sen så är det inte straffbart i det landet som det har hänt i. Spelar det inte då någon roll att det har sänts i svensk tv?
Man kan säga så här, att det du berättade om först, en misshandel, det är jag helt övertygad om att det är straffbart i Mexiko. Så där finns det ju en poäng. Det vill säga att om en helt vanlig tv-tittare ringer polisanmäler detta, då är det straffbart i Sverige, det är straffbart i Mexiko eller var man nu har spelat in det, och då kan man döma även i svensk domstol.
Det vill säga produktionen vill inte att det ska visas i Sverige, så att någon ringer in och anmäler det här, eftersom då kan den personen som utförde misshandeln dömas.
Mm.
Och då kan man också tycka att det är skyddande av brottsling.
Ja, eventuellt. I vart fall om de förstör det och raderar bevismaterialet.
Ja, men skyddande av brottsling på så sätt att de vidtar en åtgärd för att personen inte ska bli anmäld.
Det skulle kunna vara. Frågan är, jag tror inte att inte visa någonting, att underlåta visa det, tror jag inte hade fallit där under det. Men det ska vi låta vara osagt.
Mm. Blir det inte det om den som blir utsatt väljer att anmäla, då är ju produktionen skyldig att ge över. Men om personen inte vill anmäla, då har väl inte produktionen någon skyldighet att anmäla?
Nej, det är ingen som, finns inte polisen inkopplad och finns ingen, händer ingenting, så i det här läget så är det liksom, då har man inte skyldighet att lämna över material till polisen självmant.
Men det där touchar ju en annan fråga som däremot kan bli aktuell. Nämligen någonting som kallas för underlåtenhet att avslöja brott.
Det var ett svårt ord, Kristoffer. Det får du förklara vad det innebär.
Ja, precis. Då är det så att vissa allvarliga brott som man ser och har möjlighet att förhindra eller avslöja, då har man nog skyldighet att göra det. Det är lite på temat Good Samaritan Law från USA, nämligen att du kan inte liksom bara sätta på skygglapparna och låtsas som att du inte ser.
I alla fall inte avseende väldigt allvarlig brottslighet, tycker staten.
Ja, och våldtäkt anses vara ett sånt allvarligt brott. Och det här grundar sig bland annat i olika former av gruppvåldtäkter och liknande som var uppmärksammat att tid till annan. Där personer som kanske inte aktivt deltar i våldtäkten, men de kanske står och filmar eller bara står och tittar på och tycker det är roligt liksom. Då har man kriminaliserat det beteendet också. Det vill säga, då ålägger man personer som har möjlighet att förhindra eller avslöja ett pågående brott eller nära förestående brott en skyldighet att ingripa.
Mm.
Och gör man inte det, då döms man själv för underlåtenhet att förhindra eller avslöja brott och kan få då fängelse upp till 2 år.
Och det här med nära förestående och pågående brott, vad innebär det då?
Ja, och det är det där som är lite knivigt då, om vi liksom för över det här till det här fallet. Så kan man väl säga så här att ni har ju berättat för oss att det finns alltid någon i liksom, studion som sitter och kollar 24/7 på kamerorna vad som händer. Och då krävs det att den personen som sitter och tittar förstår att alldeles strax här nu kommer en våldtäkt inträffa. Eller att de förstår att nu pågår en våldtäkt och gör ingenting. Och om vi liksom analyserar lite det här i det här fallet så vet ju inte jag hur pass snabbt det här är över. Alltså om ni tänker er en våldtäkt där någon har till exempel vaginalt påtvingat samlag som pågår under en kvart. Och liksom personen som blir utsatt för våldtäkten skriker nej, nej, nej liksom så här, och så sitter någon bredvid. Då finns det ju ett tidsmässigt utrymme att reagera. Liksom.
Ringa mexikanska polisen eller hoppa in och säga stopp, sluta.
Exakt. Men om det är så att det är liksom finger in, finger ut, då blir det kanske svårt för den som sitter och tittar på kameran. Wait a minute, vad händer där nu? Alltså då det ges liksom inte så stort utrymme kanske.
Svårt att, jag misstänker att om man inte sitter i samma rum, svårt att ställa sig upp, hinna springa in dit innan det är avslutat eller innan det är klart. Det vill säga man har en halv sekund på sig att göra någonting. Och här i det här fallet så tror jag inte det finns någon möjlighet att hinna ringa polisen i Mexiko.
Man hinner, ja, men det är inte bara det, utan det handlar ju om att har man förstått vad det är som har hänt här nu? Alltså, har det begåtts en våldtäkt här nu eller inte? Och där ska man komma ihåg då att det här kravet då på att det måste vara ett allvarligt brott som man ska förhindra eller avslöja, det gäller inte sexuellt ofredande.
Men även om man har förstått det, även nu när vi leker med den tanken att den här personen förstod med tanke på hennes reaktion, kroppsspråket och så vidare. Om det nu var så att den här personen som sitter i produktionsstudion inte har hunnit göra någonting, då är det så att säga för sent. Då har man inget krav, ingen skyldighet att ingripa efteråt. Om, med undantag, om inte det verkar som av situationen att här är det på väg att hända en gång till inom kort, det vill säga då är det förestående. Och då har man skyldighet att ingripa, gå in och säga stopp eller ringa polisen.
Jag tänker bara att det har redan skett några gånger innan, under dagen. Och sen så, innan han stoppade in fingrarna så var det ju tjatsex. Så hur långt ska det behöva gå för att man ska reagera? De sitter ju där för att när det är ett bråk som sker eller något som är juicy för tv, de är ganska snabba på att rycka in och bara ta in dem till synk för att prata om händelsen. Du vet ju, Amelia, hur snabbt det går.
De sitter ju bokstavligen med hörlurar och sitter och antecknar
vad som sägs. Okej, så de har koll på vad som hänt under dagen. De vet exakt, den som sitter och tittar där vet även vad som hänt under dagen tidigare.
Ja.
Och då kan man fråga sig om den personen där och då, och det beror på vad som sades och vad som har hänt tidigare såklart, men om han satt där och var, jag är helt säker på vad som kommer hända nu, han kommer ju snart mot hennes vilja stoppa in ett finger, om han sitter och tänker det och har tänkt det ett bra tag, då hamnar man ju i ett läge, Kristoffer.
Och då skulle det enligt svensk lag återigen vara brottsligt. Men ni hör ju själva, ett, det är svårt att bevisa att det var på det sättet, och två, det måste vara straffbart enligt mexikansk lag också. Och bekymret återigen är att om personen som sitter och tittar på det här antar att nu är det ett sexuellt ofredande som ska inträffa här, inte en våldtäkt, då har personen i fråga ingen skyldighet att ingripa. För det är inte ett sånt brott som är så pass allvarligt att man har en skyldighet att ingripa. Så det är massa juridiska hinder här. För att kunna döma den personen som sitter och ser det här.
Men nu pratar vi om
bevismässiga hinder.
Ja, och nu pratar vi om när det pågår. Alltså pågående, när det liksom sker.
Exakt.
För jag tänker ju sen efteråt, för dagen efter det hände, det var ju då produktionen riktigt in, det var ju när Annie och Jennifer började prata för gruppen om vad som har hänt. Jennifer är helt förstörd och gråter. Och det är då produktionen reagerar. Men sen väljer ju produktionen, de skickar ut honom ur hela programmet. Det tog de med när de sa till honom att han inte fick vara kvar. Men sen tar de ju även med alltså hans delar, och de tar ju med mycket av det som har hänt. De klipper bort att han har stoppat upp två fingrar. De klipper bort alltså mycket som inte, och vinklar det som att Annie faktiskt vill ha honom.
De har ju, det, förlåt jag avbröt, jag ska inflika att Annie beskriver att produktionen har ju på tv fått det se ut som att de har en form av relation, vilket hon säger, det stämde inte alls.
Så sen tänker jag, för nu när det här har pågått och de inte visar hela grejen, så säger de ju nu också att ingen har sett att det har pågått. Blir inte det ett problem då? Jag förstår de här juridiska problemen, eller förhindrarna som du tog upp här, men de säger ju till Annie, för vi har inte pratat med Annie för så mycket än, men till Annie har de sagt att de skyller på varandra.
Mm.
De har inte sett någonting.
Mm.
Vad händer då?
Mm. Precis, att, och det borde ju heller inte vara så svårt rent utredningsmässigt att göra en, om man nu vill det, en husrannsakan hos produktionsbolaget. Jag antar att de har då någonstans förvarat råmaterialet, och jag antar att de också har noteringar om vem är det som tjänstgör som kameratekniker eller vad man nu kallar det, som sitter då och tittar på det här. Det finns, borde ju rimligen då utifrån det Amerika finnas anteckningar och liknande, och vem det är som har fört de anteckningarna. Och på det sättet så kan man ju gå till botten med vem är det som satt och tittade på det här vid just den tidpunkten där det här hände. Det är liksom steg ett om man vill komma åt någon inom produktionsbolaget som åklagare eller polis. Är det svar på din fråga?
Ja, tror att det var ganska bra svar.
Men just när det kommer till produktionen och det intressanta som händer nu efter allt det som har skett, det har blivit ju en väldigt stor grej. Paradise Hotel stoppat, Ex on the Beach har valt att inte spela in kommande säsong. Då börjar ju allt fler deltagare som har varit med förut träda fram och berättar och vittnar om andra övergrepp som har skett framför produktionen. Även före detta anställda från Massif har ju även klivit fram anonymt då. Och berättat också att det är jättemånga i produktionen som har bevittnat övergrepp. Liksom, jag vet inte vad jag ska använda för ordval, men när man går över gränsen rent sexuellt. Och att de har försökt slå larm till andra högre chefer, men det har bara tystats ner. För att i Paradise Hotel, i Ex on the Beach, när det sker samlag, det är liksom en jackpot. Yes, tv, perfekt. Även någon som hade vittnat om att de hade haft en synk med en kille och han hade varit såhär, ja, vi hade det trevligt igår och vi hade sex och det var nice. Och sen när de har pratat med tjejen och bara, men vi vet ju om att ni hade kul igår, så hade hon varit så här, va? Vad pratar ni om? Alltså, om man kollar på just det där fallet, att tjejer är så berusade att de inte ens är medvetna om att killar har sex med dem. Och produktionerna till och med slår larm, de i produktionsbolaget slår larm av att det här har hänt, men ingen lyssnar.
Mm.
Hur ser lagen på det? Det blir också tystande.
Och där är ju just den frågan vi var inne på tidigare, att man har ingen skyldighet att långt, långt efteråt anmäla. Som skyldighet finns inte för produktionsbolaget, men däremot så kan det ju vara så att de medvetet raderar saker. Och då, om det är ett brott, det som det den personen har gjort, då kan man dömas för skyddande av brottsling. Men det kräver också att det som har hänt i Mexiko, nu pratar vi bara om Paradise Hotel, då krävs det att det är brottsligt det som den personen har gjort. Visar sig att det, den personen inte har gjort det brottsligt eftersom det kanske tillåts i Mexiko, då är det inte otillåtet att undanröja bevisningen.
När vi pratade med Annie så nämnde hon att hon ville ju prata om det här som har hänt henne innan det sändes på tv. Visst var det så?
De sa ju att de har ju något som heter Studio Paradise som är till för att man ska få prata om saker som inte kommer på tv och man ska ge sin version. Och de får ju se avsnitten i förväg och produktionen hävdar då att vi bryr oss om era åsikter. Och Annie har då ifrågasatt varför har ni valt att klippa bort just den här delen när ni har med allt annat. Och då säger de ju att nej, men det kommer du få prata om i Studio Paradise, men det fick hon absolut inte göra för att då vill de, som de säger, skydda henne för förtal.
Och där har de, om jag misstänker framförallt att det kanske Studio Paradise kanske till mig i Sverige.
Ja.
Och då har de en poäng definitivt, för att där tycker staten, och det har ju varit lite diskussion om det är rätt eller fel, att man ska inte gå ut och göra det via media, utan man ska då gå till polisen och polisanmäla. För det som händer om man går ut i tv och sprider någonting, det vill säga väldigt många personer får del av det, och även om det är sant, till exempel har varit aktuellt tidigare om personer som har skrivit på Facebook om att de har blivit våldtagna eller, och liknande. Och även om det är sant så får man inte gå ut och sprida det. Man får säga det kanske till sin bästa kompis eller till sin familj, men man får inte gå ut och skriva det på Facebook, och man får inte gå ut och berätta det i ett tv-program som jag misstänker hundratusentals eller kanske miljoner tittar på.
Alltså det kan jag förstå, men sen blir man lite fundersam över om de kan vara snälla och varna henne för att det kan bli förtal, istället för att, alltså, att de kan vara snälla och se så, men då kan, varför kan de inte fortsätta vara snälla och hjälpa henne i den polisanmälan? För att de vet ju vad som har hänt.
Det kan man definitivt tycka. Mm. Så att du har en jättebra poäng.
Jag tror främst det handlar om att produktionen vill inte ha det här kaoset. Nej. Som nu har hänt. Det är det. För det är alltså bara att programmen stoppas. Jag vet inte hur många miljoner produktionen förlorar på det här. Men jag tycker ju att det är jätteviktigt att det här lyfts. För att jag vet ju om att det har pågått i väldigt många år. I flera säsonger av olika shower. Och tjejerna blir ju aldrig hörda. För att just den här grejen med förtal. Det är jättebra att det finns förtal. Man ska inte kunna säga vad som helst om vem som helst. Men det är så mycket negativa saker som kommer från den också. För att om jag har blivit utsatt för någonting. Men jag har brist på bevis. Då kan jag får aldrig prata öppet om vad som hände mig. Och vad den här personen faktiskt gjorde mot mig. Och det är fruktansvärt orättvist. Och det är jättehemskt. Så att just den här förtalslagen. Den är bra, men den är fruktansvärd också.
Mm. Och det finns ju debatt om det nu. Det finns två läger. Det ena läget är att det är klart att om någon har misshandlat mig eller våldtagit mig eller gjort någonting mot mig och jag berättar om det eller skriver på Facebook, varför inte berätta sanningen? Det är ju jättekonstigt. Och som tycker att det är fel. Och det finns ju absolut en poäng med. Och sen finns det ju andra sidan som tycker att ja, men, säg nu att du har gjort någonting och du är dömd och har avtjänat det straffet. Då tycker vissa delar att ja, men, då ska inte det upprepas och man ska inte stämplas och det ska inte spridas varje vecka, varje år, och man ska liksom inte behöva leva med det här resten av livet.
Ja, inte bara det, utan säger man, alltså låt oss säga att man har blivit utsatt för ett brott, menar man. Men sen menar den andra parten, den som är misstänkt, att nej, jag har inte alls begått ett brott. Att i det läget då gå ut och säga att den här personen begick ett brott mot mig, då blir det ju naturligtvis pannkaka av det hela. För då har ju de två olika uppfattningar. Och hur ska man veta vad som är sant? Och att då sprida information om någon på det sättet när de inte är dömda än riskerar ju att bli jättedåligt.
Och här blir det ju extra komplicerat. Med tanke på det som vi har gått igenom nu, att lagstiftningen är i detta fallet, med tanke på att det händer i Mexiko, är ju jättesvår.
Mm. Men så om ett brott då har hänt i Mexiko. Det är olagligt i Sverige, men i Mexiko är det lagligt. Och jag då fortsätter prata om den här händelsen, kan jag ändå bli anmäld för förtal, trots att den svenska lagen säger ju då att det är ett brott, men bara för att det inte hände i Sverige så blir det förtal.
Ja.
Det är ju helt sjukt.
Mm.
Och även om den personen hade blivit åtalad och man kommer fram till att det var straffbart och den personen har blivit dömd, inte ens då får du prata om det och fortsätta sprida det. Så att man får inte gå ut även om det är en dömd person. Om inte det är försvarligt. Det finns ju ett undantag, Kristoffer. Du kan väl kort berätta vad det innebär, det här undantaget som finns.
Mm. Jo, men precis. Det kan till exempel vara om det är en väldigt känd person, som till exempel statsministern, som begår ett brott. Då finns det ett allmän intresse i att lämna den här informationen. Och då kan man anse att det är försvarligt. Men om det är liksom en vanlig svensson, om jag får uttrycka mig så, i någon liten stad någonstans, då är det normalt sett inte försvarligt att lyfta liksom den informationen på nationell nivå, eller åtminstone sprida det på sociala medier och liknande.
Och det är också därför tidningarna går ut med namnet på kända personer när de har misstänkta för brott eller påstås ha gjort någonting eller har dömts för någonting, för att då är det, påstår man, att det är ett samhällsintresse, ett allmänintresse, för den här personen har själv valt att vara känd. Den personen har själv valt att ställa upp i en tv-program eller vara programledare eller vara idrottsstjärna. Så den personen ska vara beredd att bli utsatt för det här. Eller det är ett allmänintresse. Så det är viktiga med yttrandefriheten. Att man måste kunna informera om detta, tycker då staten, än förtalslagstiftningen.
Och så är ju fallet med Tobias.
Precis. Där tycker man att här finns det ett allmänintresse. Det är en person som själv valt att ställa upp i en dokusåpa. Och då anser tidningarna, de gjort sin bedömning, att det är försvarligt. Man kan gå ut med detta. Det är inte förtal.
Och sen har han själv gått ut och bemött det hela också, eller hur, på sina sociala medier? Har han inte det med det?
Hur han har bemött det här? Ja, han har väl tagit bort sitt konto och skrivit ut en snyfthistoria om varför det är synd om honom. Så han har nog inte bemött den ordentligt.
Nej.
Men så låt oss säga att Toby blir friad,
mm,
är det då svårare för honom att anmäla för förtal? Eftersom att det har funnits ett allmänt intresse?
Ja, inte för att han blir friad kanske. För det har egentligen inte så stor betydelse. Utan det som är av stor vikt är att han är en känd person. Och då är det svårare att anmäla för förtal. Så att hade någon skrivit så om en helt okänd person som ingen hört talas om någonsin och som inte valt att ställa upp i tv själv, den personen hade nog haft väldigt stor chans till framgång. Medans en person som gör det här och ställer upp i ett tv-program, allt som händer i tv-program, då tycker man att det har ett allmänintresse och därför är det försvarligt.
Mm-hmm. Det var väldigt intressant. Men jag tänker just att bli dömd för förtal krävs inte väldigt mycket, för det känns som att det ska vara väldigt mycket till för att ens bli dömd för förtal. För att jag har ju säkert fel, ni kan ju det här, men måste man inte på något sätt kunna bevisa att på grund av vad den här personen har sagt om mig så har jag förlorat ekonomiskt, jag har mått dåligt psykiskt, eller behöver jag ens kunna bevisa det? Räcker det bara med att jag bara säger att det här är inte sant?
Det behövs inte, det räcker att man utmålar som klandervärd eller brottslig, som heter.
Så det behöver inte ha funnits konsekvenser?
Nej. Överhuvudtaget inte. Men nu vet vi att det här har polisanmälts. Nu kommer ju förundersökningen fortsätta. Och vad som händer nu, det är ju helt enkelt upp till en åklagare som bestämmer om de ska läggas ner eller om det här ska gå till åtal.
Mm.
Ja, ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Vi är hemskt tacksamma för att ni ville komma hit, Vanessa och Amelia och lilla Chapo här också, som har hållit sig ganska lugn under avsnittet. Mm. Tack för att ni lyssnade.
Tack så mycket.
Tack.